Ja, det var Carola det. Vi befinner oss på torget igen den här lördagen. Som vi kommer att göra ytterligare två lördagar här. Vi ska ta temperaturen på ja, de politiska kandidaterna här. Får se vad det blir för några idag. Jag tycker du ska ge dig ut, Roger, och prata med de här vi inte hann med förra. Och det är nya, tror jag, här idag.
Mm. Det är det. Jo, men så blir det. Och välkomna, kära lyssnare, hit. Jag gör så att jag ger mig iväg med en gång. Så ja, så gör vi så. Tack Pio för detta. Och nu ger jag mig bort till några som jag inte pratade så mycket med förra veckan. Då pratade jag lite grann med Maria Henriksson i Socialdemokraterna, men inte så himla mycket. Så nu går jag till Socialdemokraterna. Och så går jag blir vägvisad. Hej!
Hej, Erik Eselius från Tidaholm.
Ända från Tidaholm.
Nej, men jag har fått visum för en dag att besöka Falköping här nu.
Så att, härligt att vi är här.
Ja, kul. Nej, men det är jätteroligt, verkligen så. Det känns verkligen den här valtemperaturen nu. Va? Nu lite mer än två veckor kvar. Så va. Jag är första namn på vår riksdagslista nu. Och åker runt i Skaraborg, knackar dörr och pratar med folk. Och det, ja, men det känns verkligen som att det, folket är taggade till att gå till valurnorna. Och det känns, för egen del tycker jag att det känns, när jag ut och pratar med folk, att det är mycket i de frågorna som vi vill lyfta också. Det är ekonomi, alltså vanligt folks ekonomi. Att inte sänka skatten för de som tjänar mest, utan att vi stärker nu vanligt barnfamiljer, pensionärer. Och välfärdsfrågorna märker jag också väldigt tydligt. Då. Att det är det klassiska, skola, vård och omsorg. Men det är härligt. Och nu blir det en debatt här alldeles strax nu. Så vi får väl se vilka
frågor. Är du med där då? Eller?
Ja, det är jag som representerar från Socialdemokraterna. Ja. Så det blir spännande.
Oj, är du förberedd?
Ja, det tror jag.
Vet du frågor och sånt innan?
Ja, men vi har, jag vill så att alla partier fått vara med och tycka till eller anmäla lite frågor. Så att, nej, men jag har väl ett hum om vart jag ska svara.
Du, jag såg tidigare nu i morse så här, så var det, de pratar ju, det är ju alltså 24-7 nu politik så, ja. på medias överlag så. Och då pratas det mycket om det här att Socialdemokraterna har förändrats i sin struktur. Det var så fint sagt.
Okay.
Och jag vet inte riktigt vad det innebar. Jag förstod inte. Alltså, vad kan det menas med det?
Jag har inte hört det inslaget heller. Så jag har svårt att svara. Sen kan väl mötas emellanåt människor som framförallt varit med länge om att jag känner inte igen mig i partiet och så vidare. Och det är väl så här klassiskt. Framförallt eftersom socialdemokratin har varit en så stark kraft under 1900-talets politik. Men jag tror mer att det står för kanske att vi är ett samhälle folk inte känner igen sig. Det är ett väldigt skillnad på Sverige 2026 jämfört med jag själv föddes 1986. Så det kan nog mer vara att omvärldsutvecklingen, dels att vi lever i en väldigt orolig omvärldsutveckling, vilket gör till exempel det stora att vi är med i NATO. Det är en väldigt stor omställning i säkerhetspolitiken. Sverige är en del av EU och den globaliserade ekonomin. Mycket sånt här tror jag också att folk gör att man inte riktigt känner igen sig. Men jag vet, jag kan inte säga vår struktur. Jag tycker vi är en folkrörelse. Vi är en stark folkrörelse som bygger på alltså medlemmarnas engagemang underifrån och upp. Så strukturen har inte ändrats.
Frågorna?
Ja, men frågorna är utifrån, och så är det ju alltid. Alltså det, vilka frågor är det till 2030, det är jättesvårt att se om. Ja. Utan omvärldsutvecklingen, viss mån har vi rådighet över den och vissa delar styr vi inte över. Så. Jag jobbar ju framförallt om säkerhetspolitik. Jag sitter i försvarsutskottet och har min bakgrund i Försvarsmakten. Och det kan ju se utifrån, pratar vi till exempel om det här behovet, tar vi Västsverige nu då, Falköping, Skaraborg, Tidaholm med industrin. Att där man verkligen så här har velat ligga i framkant vad det gäller grön omställning. Det var man jättetydlig med för 4 år sedan att från näringslivet. Blir det ett regeringsskifte som det blev? Stanna inte av den här omställningen mot det hållbara, vilket tyvärr den här regeringen har gjort. Och vi har en industri som är väldigt frustrerad. Nu är det inte bara frågan om grön omställning, nu är det frågan om resiliens, motståndskraft. Alltså ta efter Hormuzsundet och allt detta nu. Vill vi sitta i knät på andra, i detta fallet av islamistiska skurkstater nere i Mellanöstern då, för att ha deras olja? Eller ska vi skapa ett oberoende? Och här ser jag verkligen att vi i Västsverige verkligen kan vara en del i den gröna omställningen. Återigen, eller den omställning av industrin, inte bara för den gröna omställningen, också vill lägga till ordet oberoende. Så att frågorna förändras för att vi lever i en omvärld som alltid förändras.
Mm. Frågorna som du pratar om här nu då, och varje parti äger ju vissa frågor. om du förstår vad jag menar.
Ja, men starkare förtroende hos väljare.
Ja, absolut. Ja, ja. Och vilka skulle du säga att Socialdemokraternas starkaste, så att säga, punkter är? Och vilka frågor äger ni till fullo?
Men, som jag upplever, välfärdsfrågorna är ju verkligen på våran hemmaplan. Folk känner starkt förtroende att vi har en finansieringsmodell där alla är med och bidrar, men vi vet också att då går det också till välfärden. Och det upplever människor som är ute och träffar dem att under de här 4 åren när man har sänkt skatten framförallt för de som tjänar mest, att vi också ser till resultatet att vi har en välfärd som går på knäna. Så det skulle jag säga att vi har ett väldigt starkt förtroende, och det upplever jag att de andra partierna, alltså då om vi tänker sig de styrande partierna som kanske har velat prata mer hårda frågor, migration och kriminalitet, tar vi som i Almedalen, var det jättetydligt om att även Kristdemokraterna och Moderaterna börjar prata om välfärdsfrågorna för att de känner att det är här som folket prioriterar. Och om vi ser på olika opinionsmätningar så har vi sett att oppositionen som vi tillhör har legat starkt. Mycket för att det är de här frågorna som folk vill se att det blir en förändring. Så att jag, det känns verkligen att det här kommer bli ett val där välfärdsfrågan kommer spela roll och stå högt upp på dagordningen.
Du, en personlig fråga då. Mm. Det har jag frågat tidigare också här, att någonting gör ju så att man börjar att engagera sig politiskt. Mm. Antingen om man blir irriterad över någonting som man tycker är fel och att man går in den vägen. Mm. Eller att man har man är uppväxt mer eller mindre med politik. Hur var det för dig?
Ja, men jag, som många andra, jag kan säga att jag är ju marinerad i värderingar. Jag kommer från ett enkelt arbetarklasshem där det funnits ett engagemang inom socialdemokratin. Men det var aldrig uttalat. Alltså för egen del ungdomen så var det var hockey och det var boxning och det var skolan och det var tjejer. Så va. Men värderingar fanns ju med väldigt mycket runt matsalsbordet. Så, gör din plikt, kräv din rätt. Alltså det andades, om jag tänker efter. Men också så var väl någonting som jag fick med mig från uppfostran om att men Erik och även mina syskon säger, sitt inte och tycker ni att någonting är fel, sitt inte bara på arslet utan gör någonting åt det, va? Engagera er, var en del av detta, va? Och det är väl någonting som jag försöker till mina barn och till andra också, att ska demokratin fungera så funkar det inte bara att människor går och röstar vart fjärde år och betalar skatt. Vi har en representativ demokrati som bygger på delaktighet och engagemang. Fler borde göra sin demokratiska värnplikt och vara med. Sen fattar jag att många, att man inte hinner för att vi har ett fantastiskt civilsamhälle. Många som lägger all sin tid och kraft kanske på idrotts, föreningsliv och annat. Och det är också en viktig del, va. Men jag skulle säga att det här, vi behöver fler som engagerar sig. Och det var väl min bana där jag började, och att jag hamnade här det trodde jag aldrig. Så,
första namn?
Ja, jag var första namn även förra valet 2022. Men att jag kom in i riksdagen 2014 då, det var lite på ett bananskal. Jag var ganska nybakt fänrik från Karlberg och trivdes bra i försvarsmakten. Så, och sen var det Urban Ahlin som blev talman då, som jag kom in. Så att det var verkligen på ett bananskal. Men, och nu känner jag också, tyvärr i den oroliga omvärldsutvecklingen, känner jag med min yrkesbakgrund och mitt engagemang att säkerhetspolitik är någonting som vi inte kommer att prata mindre om utan mer om, och inte bara där jag befinner mig utan på alla nivåer. Alltså, går du här i Falköping så tror jag att ordet beredskap pratas betydligt mer om än vad det gjordes tidigare. Beredskap, totalförsvar. Och det här känner jag att jag har ett engagemang för och kommer vilja fortsätta. Detta kanske inte är den frågan som människor tänker till vardags, men fler är oroliga utifrån omvärldsutvecklingen som är. Va? Och då, jag brukar ta finnarna som ett exempel. De är väldigt duktiga på detta. De monterade aldrig ner sitt försvar. De behöll
som vi gjorde.
Som vi och många andra västvärlden gjorde. Yeah, yeah. Finnarna var ganska ensamma att inte göra det. Mm. Och de kan det här med säkerhetspolitik på alla nivåer. För att vi har 1340 km gräns, som de brukar säga. Va? Och som de också säger att vi ska inte vara rädda, vi ska vara förberedda. Mm. Och finnarna är också i mätning efter mätning världens lyckligaste folk. Så bevisligen kan man vara förberedd och ändå vara lycklig. Så jag tror, nej men det blir spännande. Jag ser med tillförsikt framåt den 13 september.
Det är många som gör det. Du, jättekul att få prata med dig och lycka till.
Tack så jättemycket.
Ja, där hade vi då Socialdemokraterna som fick komma till tals här, och tänkte jag skulle gå bort till Miljöpartiet. Det var ju också ett ställe som jag inte var på så mycket förra lördagen, alltså när vi sände också. Och vi kommer ju vara här nu i resterande lördagar här fram till valet här nu och sända. Och då passade det väl ganska bra då, hej! Nu går jag hit. Nu fick du vara med.
Sitta ner.
Ja, men då väntar jag och sen så får jag ta stolen här och sätta mig bredvid dig.
Ja, det får du göra.
Ja, då gör jag det. Jag befinner mig just nu. Oj, så ser jag. Jag börjar bli gammal.
Det stämmer det. Och ont lite här och var till slut.
Den här, du vet, när man, när man suckar. När man...
Precis, så är det.
Och du heter?
Håkan Jerenmark. Mm.
Och har en liten stol här vid Miljöpartiets tält, eller byscha som man vill säga.
Byscha, ja. Vi har lyckats få över om det blir regn nu till och med.
Ja, så nu kan regnet komma.
Ja, det behövs ju.
Så är det.
Absolut.
Och det ska komma.
Ja, det är ju så att vi behöver både sol och regn. Annars så skulle det inte bli mycket mätt.
Klimatet och vädret. Oj, ursäkta. Det hänger ju ihop lite grann, såklart. Och vi har ju sett nu bara de senaste månaderna och värmebörjan och så vidare som har varit över Europa över sommaren. Jag tror att jag inte är själv om att tänka till 15 vänder att, men herregud, vad är det som händer? Märker ni av det, att folk tänker så?
Ja, det är definitivt. Jag tycker att det är ganska skönt att det... Det är inte skönt att det händer de här fruktansvärda katastroferna med alltså översvämningar eller bränder eller vad det nu än är, jordskred och allt möjligt. Men det är det som får människor tyvärr att tänka till. Och det är väl ibland som det har sagts, ja, det krävs då, det krävs någon form av något tråkigt som inträffar för att människor ska reagera. Många gånger så är det väl lite grann så att Miljöpartiet har haft det svårare när det är ganska lugnt och inga sådana yttre katastrofer. Det räcker inte med att man visar upp siffror som många olika organisationer visar upp som är alltså forskning och sånt. Det räcker inte alltid. Nej. Oron för hur det kommer bli framåt för våra barn eller barnbarn borde ju vara tillräckligt, kan jag tycka.
Så är det ju. Och många tänker ju också, när man tänker på Miljöpartiet, så tänker man ju på det, en fråga, just det vi pratar om nu. Men det är väl inte så att ni är ett enfrågeparti, eller?
Nej, det är vi definitivt inte. Nu kanske inte jag är den bästa att svara på alla de frågorna. Men vi jobbar ganska mycket med skolfrågor, vet jag. Det finns ju många saker som hänger ihop runt omkring det där, alltså energifrågorna till exempel, eller skogspolitiken och gärna med det tredje, och givetvis allt som har med mänskliga rättigheter att göra, alltså hur vi behandlar människor i Sverige, i världen, är ju också hjärtefrågor för Miljöpartiet som vi kämpar lika mycket för och som är på många sätt lika svåra, om inte svårare, för det är ju, märker vi idag. Alltså det är en ganska stor splittring, inte bara i Sverige utan i världen, omkring vilka som ska vara välkomna eller inte välkomna, och det realistiska i att kan Sverige ta emot hur många flyktingar som helst, eller hur ska vi göra? Det är en jättestor och svår fråga. Men vi måste ha en annan politik än den vi har idag i alla fall, det är jag övertygad om. Det betyder inte att vi kan ta emot alla människor, men vi måste göra mer än vad vi gör idag.
För din del, och det här också jag smyger in med lite personligt också, att hur man hamnar i politiken och just att man framförallt engagerar sig som du då har gjort här. Vad var det som var triggern så att säga för dig att börja engagera dig politiskt?
Det var nog faktiskt kärnkraftsfrågan. Så att det första valet jag skulle rösta på var ju 1976. Mm. Alltså Centerpartiet och Torbjörn Fälldin. Och det gällde ju även 79 sen då. Efter det sen så bildades ju Miljöpartiet. Så någonstans där hände det någonting i mig som hade med att det typ av samhälle som med de enorma riskerna som kärnkraften, det hade ju skett redan ett antal olika kärnkraftsolyckor, och framförallt så har du ju hela avfallsfrågan som fortfarande inte löst, och ändå planerar man mer och mer och mer. Nu säger man att kärnkraftsverken är säkrare idag. Det är inte helt omöjligt att de är, det kan vi inte förneka.
Men det finns fortfarande jättestora frågor. Och vi pratade innan här om, det var en man som kommer, vi pratade om uranbrytningen i och med att vi har det i närheten. Och Roland berättade då att den sjön där borta någonstans kan vi fortfarande inte bada i, och man kan inte äta fisken i sjön. Och, så att när man bryter upp det här, eller gör en gruva utav det.
Det frigör ju mycket grejer.
Det frigör jättemycket och det skadar oerhört mycket. Och det blir lite så där att vi säger att ja, men då köper vi det någon annanstans. Ja, vem ska... Alltså, vad har man för samvete då?
Ja, visst är det så. Nej, vi har ju vårt Ranstadverk som du sa och allt runt omkring det. Det är oroliga tider, men det är också ju såklart.
Ja, det är det ju, absolut. Mm. Nej, men jag har inga detaljer i det, men det är väl på några ställen i Sverige som det finns planer i alla fall att det eventuellt skulle vara möjligt. Mer vet inte jag riktigt. Men att det också finns väldigt, som det brukar alltid bli då, lokalt motstånd. Absolut. Mm. Jag tillhör ju de som menar på naturligtvis att vi kan inte sluta med att ha gruvor rent generellt. Mm. Men vi måste ju tänka till var vi gör detta någonstans. Och varför, så att säga. Även Sverige måste ju ta sitt ansvar. Om vi vill ha det samhälle med den teknologiska utvecklingen som vi har, då är vi beroende av det. Om vi inte ska köpa allt från Kina till exempel. Mm. Så, men det svåra är ju att säga, ja, men var då? Det påverkar alltid någon eller några.
Så är det väl. Att inte här, någon annanstans.
Ja, så är det ju hela tiden. Mm. Med hur många andra frågor också, som helst.
Det är inte lätt att vara politiker där.
Nej, det är det inte. Nu är inte jag politiker. Jag är medlem i Miljöpartiet och aktiv där, men inte aktiv så jag sitter i några organ.
Nej. Men man kan
jag stöttar ändå upp på lite olika andra sätt.
Absolut. Mm. Jättekul att få prata med dig. Tack så jättemycket. Man satt bra i de här stolarna.
Ja, det var väldigt bra stolar. Jag behöver det. Tack ska du ha själv.
Tack så jättemycket. Nu fick jag. Ja, just det. Du slår in någonstans. Nej, det är ingen fara.
Ja, det är bra. Okay.
Tack så mycket. Jag tror vi spelar lite musik.
Syrsol till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg. Mina drömmar värda av. Jag vill veta vägen till hedarnas hus. Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. Det skymmer vid Sion och natten blir sval. I skuggornas stan. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. För jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar vägda av. mina drömmar veta om.
Sol, vind och vatten, ja men det är ju det vi behöver, visst är det så, eller hur Dan Hovskär?
Ja, det är viktiga ingredienser, sen så kanske man inte alltid vill ha så mycket vind alltid, men sol och vatten är ju bra på olika sätt också, bada i och regnet behövs ju också i lagom mängder.
Ja, det kommer lite regn, ska göra nu ikväll och så vidare, men förhoppningsvis så klarar vi oss här och nu i alla fall.
Ja, vi får hoppas här på torget att det skulle kunna klara oss idag här på Stora torget.
Mm. Och här står då Dan då och Milada.
Ja, det står jag här idag istället för i Stenstorp.
Skulle du varit i Stenstorp istället?
Ja, det är jätteroligt att kampanja i Stenstorp. Men just nu är jag här. Mm. Men det är att ge det bästa och så berätta om vår politik och vad vi vill, vad vill vi göra för både Falköping och för de mindre orter i Falköpings kommun också.
Mm. Och vad vill då KD göra för, i det här fallet nu då, Falköping, Don?
Ja, alltså vi är ju ett parti som vill stärka hela Falköpings kommun som Milada var inne på. Men vi har egentligen tre områden som vi jobbar extra mycket med. Det är trygga familjer. Vi vill ha då mindre barngrupper i förskolan för barnen och personalens skull. Vi vill stärka elevhälsan. Det är oerhört viktigt i skolan. Vi vill ha en garanti att man ska kunna få kontakt med elevhälsan inom en dag. Och sen vill vi öka föräldrastödet som erbjuds under uppväxten. Och till exempel ha familjecentraler i Floby och Stenstorp. Sen värdig äldreomsorg är nästa rubrik som är viktig för oss. Vi vill bygga minst ett nytt trygghetsboende här centralt i Falköping som vi gärna kan börja med, men även vidare under mandatperioden där äldre kan få bo så man inte behöver söka liksom, något särskilt boende utan ha en trygg miljö. Och så att kommunen aktivt ska kunna då jobba med ofrivillig ensamhet som ju är ett stort problem. Och sen så vill vi då tillföra en föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i Falköping. Vi ser att föreningarna gör så väldigt mycket gott i Falköping och de vill vi stärka ytterligare. Och här har vi ett spännande förslag med en föreningsmiljon. Sen har vi ju också då en levande landsbygd som är jätteviktig. Vi vill försöka se hur vi kan få en lokal utvecklingspott till lokala bygderåd och ortsråd som man skulle kunna få disponera fritt, att de i Stenstorp eller Floby eller Kärtlingstorp ser att det här skulle vi kunna göra för 50 000 till exempel för att utveckla vår ort. Så prioritera vägunderhållet och lokaltrafiken, försöka jobba, lyfta den. Sen har vi ju våra bönder och landsbygden, alltså försöka utveckla den så att man ska kunna få arbete och framförallt vår mat. Det är viktigt att vi får den producerad. Vi har ju en jordbruksbygd här i Falköping, så att det var ett svep snabbt över många frågor.
Ja, det var många. Alltså, vad som slår mig nu, och det är inte bara nu här, utan det är många som man pratar med och när man hör också på debatterna och det som lovas då i mångt och mycket nu i valtider så att säga, så det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om här. Kan man finansiera allt det här som lovas? Eller i kommunen här, finns det pengar till allt det här?
Mycket av det här kostar inte jättemycket pengar. Vi har gott om pengar också. Vi har en ganska stabil ekonomi i Falköpings kommun. Sen handlar det om att prioritera. Vi ser ju att vi kanske måste kanske titta på lite hur mycket administration har vi. Alltså minska något på det för att se, kan vi trycka ut det i verksamheten, i skolan, i äldreomsorgen och så vidare. Så att självklart så tror vi att vi kan finansiera våra förslag. Det gäller att ha trovärdighet, att inte lova för mycket. Utan vi har ju varit med och styrt under en längre period här i Kristdemokraterna och vet ju vikten av att ha stabila ekonomiska förutsättningar framåt. Så att jag menar på att de här förslagen som vi lämnar går att genomföra med, liksom, med sans och balans framåt.
Håller du med?
Ja, men det gör jag. Sen vill jag bara säga en sak, att jag är så jätteglad att Dan kämpar också för att så småningom kunna ha en 2-1 väg mellan Falköping och Borgunda. Mm. Så att det är någonting som man måste ta i beaktande när man går och rösta, att kryssa Dan och så... Kanske får vi mycket, mycket bättre vägar. Och redan nu har det hänt så mycket med Tide att man har satsat så mycket på bland annat vägunderhåll. Och då är vi alla som kör bil så jättetacksamma för.
Ja, ja den är bra. Ja. Den är riktigt bra. Håller med. Jag vet att det kommer folk hela tiden här nu och är intresserade av vad ni har på bordet. Du, Dan, i alla fall har ju varit med i många, många, många år och i valupptakter och så vidare. Skulle du säga att skiljer den här gången sig mot tidigare år, eller?
Ja, alltså något. Sen är det ju beroende lite på vilken känsla man har i partiet man jobbar för. Nu känns det som Kristdemokraterna, mätning efter mätning, ökar. Vi har medvind. Väldigt många vill komma fram och prata politik med oss. Känner att Ebba gör ett bra jobb och att man har sett mycket av det kanske jag har jobbat med för Skarborg och Falköpings skull också, så vill man ställa vissa frågor, så att därför känns det oerhört positivt just nu, och att vi är en KD trendar på något sätt lite, och att vi håller nu på att minska gapet också om man tittar på nationellt, där Tide successivt närmar sig här nu, och i en mätning var det väl igår bara 2,4%, så nu är det ju jättematch i den delen.
Det är spännande.
Ja, det blir jättespännande, så att därför är det många som till och med vill bli medlemmar här, skriva in en här nu för någon dag sedan, som kommer och liksom vill vara med, så det känns positivt. Sen är det ju på valdagen det avgörs, så att det är ju att man måste gå och rösta också då.
Där hörde ni. Gå och rösta. Ja, viktigt, eller hur? Jättesnällt. Tack så mycket.
Tack,
Och för er då som lyssnar på det här och känner att ja, men jag vill prata med Dan eller Milada eller någonting eller någon annan här. Men kom ner hit till torget då. Det är ju jätteviktigt att ni faktiskt kommer hit och ställer dem till svars lite grann och pratar med dem. Jag ska fortsätta med att gå runt lite här, och jag fick ett så fint paraply här, jag går och stöter mig mot här, och litet paraplytält. Ja, och här kommer Pio då.
Ja, det är väl en skön stämning här. Avslappnad, partierna pratar med varandra. Det är ju egentligen det vi önskar att de skulle göra. Så vi får väl se. Men det är många frågor inför valet här.
Jag tänkte att jag skulle haffa några som kommer här.
Ja, det se, tycker jag.
Jag tänker det. Nu är det dags. Nu är det dags. Jag tänker att du tar den. Så går jag hit bort och så ser jag här. Jag känner igen en person här som jag vill prata med. Hej på er. Hej. Jag kom här. Var med i sändning här. Radio Falköping. Och vi är på torget här nu. Alltså, varför kommer man hit och kikar här?
Vi är en grupp från Rädda Barnen som vill ställa lite frågor till politikerna.
Mm. Jag tyckte väl det, jag kände igen det i alla fall. Det var därför jag gick hit nämligen. Ja. Vad har Rädda Barnen att ställa för frågor till politikerna?
Ja, allt som gäller våra barn i kommunen.
Ja. Elevhälsa och skola.
Ja, ja. Precis. Ja.
Och integrationen tycker vi är jätteviktigt. Och då tycker vi att skolan är den givna platsen där man måste satsa på kvalitet. För framtiden i Falköping.
Det är väl början så att säga.
Ja, och det är liksom så grundläggande. Och vi hoppas ju att man lägger fokus på rätt saker. Inte bara lokaler och sånt där. Utan en till en med barn som har svårigheter. Och samarbete mellan elevhälsa, skola och så vidare. Så det håller vi på med.
Ska vi se, du heter?
Inge Johansson.
Och?
Annika Kristensson Lövgren.
Ulla Karin Gustafsson.
Monica Palmer. Mm.
Jag har ju sett er här tidigare. Ni är ju inte bara i det.
Vi har ju idag.
Ja, eller hur? Så att intresset finns ju. Ja. Eller hur? Visst är det. Så att det finns väl en dubbel grej här att ni kommer hit, tänker jag. Både i eget syfte men även i detta då. Har ni frågor förberett här nu, eller spånar ni bara? Eller?
Nej, men vi följer upp. Det är ju så att Rädda Barnen gör ju en fattigdomsrapport över hela landet regelbundet. Och för 4 år sedan så var vi här och lämnade en. Och i år har det kommit en ny, och då har vi haft ett möte med politikerna där vi har lagt fram exakt hur det ser ut här i siffror och så. Så i år följer vi upp, vad har ni för strategi nu för framåt? Som att det bara gör punktinsatser eller lägger ansvaret på tjänstemännen. Utan vad kan politikerna göra? Det följer vi upp idag.
Och jag har också haft en kväll för politikerna när det handlade om barnkonventionen. Inför att den blev lag 2020 så inbjöd vi alla politiker och nästan alla partier kom och fick genomgång av vad barnkonventionen betyder när den ska implementeras i bland andra lagar.
Är det någonting som, när man pratar med politiker så att säga, vet de om vad det är som gäller med barnkonventionen? Jag vet inte, det kanske inte alltid är så. Eller?
Nej, men det kan ju vara så att man tappar bort det. Ja. Alltså det handlar ju om barns rätt till utbildning, liv och utveckling, en bra fritid och barnets bästa och allt det där, va? Det är ju såna här grundläggande regler som måste finnas i bakgrunden, och när de beslutar så ska de ju tänka efter. Har vi gjort nu det som vi ska så att det stämmer med barnkonventionen? Och det tror vi inte att det riktigt är så.
Nej, men det vi vet, det har ju kommit in liksom i alla, vad heter det, administrativa rapporter och så. En rubrik så på mallarna, barnkonvention. Så det ligger ju där. Man måste yttra sig, man blir påmind varje gång man ska skriva något.
Men det är väl jätteviktigt?
Mycket bra, tycker vi.
Ja. Man ska göra uppföljning på allting man beslutar.
Ja, och göra konsekvensanalys.
Ja. Vilka svåra ord ni stänger i med här, men jag förstår. Jättespännande ju. Men vad kul då. Och då stör jag ju er här när ni ska gå runt här.
Vi ska gå vidare. Men vi vill bara göra reklam för också att vi har ju 30 läxhjälpare här i Falköping. Ja. Som hjälper barn en till en med läxor regelbundet. Och det är ju ofta pigga pensionärer, lärare och sjuksköterskor och sånt. Så det är väldigt bra. Vi gör mycket nytta.
Vi vill gärna ha yngre med. Ja. Det är ju så som det är i alla föreningar.
Tillväxten.
Här har vi vårt årsjul som du kan studera när du kommer hem ikväll.
Det är ju skojan.
Ja. Vad vi gör. Det här är ju påverkansgrupp. Vi påverkar politiker. Det är vi här. Mm. Ja. Och sen finns vi har ju det som studiecirkel och sån här läxhjälp. Och sen sponsrar vi till läsning. Vi har boksponsring.
Ja, just det, ja. Precis, ja.
Och sen är vi med på kommunens familjelördagar.
Ja.
Och vi gör en bussresa till Astrid Lindgrens värld.
Okay.
Och sen är det julmarknaden på Falbyn. Vi kan ha många som hjälper oss att baka och det är populärt.
Ja.
Och vi är i Plantis och vi har ju jul- och nyårshälsningar i Falköpings tidning.
Mm.
Och det inbringar pengar för att folk får ju betala en hundralapp minst när de får en annons insatt via oss. Och det inbringar pengar, och så länge som Falköpings tidning är med på det så har vi den inkomsten. Men skulle det upphöra så är vi fattiga.
Ja. Men så länge,
vi har bussen också runt om
i
butiken.
Vi har affärer. Ja,
folk lägger pengar fortfarande.
Ja. Ja. Visst är det kul?
Jättebra.
Ja.
Jag tar med den.
Ja.
Tack för att jag fick prata med er. Tack så mycket. Ja, det är någon som står och väntar på mig här och har lyssnat på våra samtal här. En Simon, Moderaterna. Hej Simon.
Tjena, hur är läget?
Det är jättebra. Det är jättebra. Hur är det med dig?
Jo, det är bara fint. Står här på, jag hade inte säga soliga Falköpingstorg, men solen verkar ha gått i moln och väntar på en debatt.
Ja, så du kommer då ifrån?
Jag kommer från Moderaterna i Skaraborg. Simon Wallin, riksdagskandidat. Plats nummer 2 på riksdagslista.
Oj, andra namn.
Nej, ja, stämmer gott och väl.
Stort,
ja.
Du ska vara med på den här debatten, och jag frågar till dig som jag har frågat några andra här. Har du frågorna i förhand? Har du fått titta på dem eller?
Jag har fått titta på frågorna i förhand. Sen ska jag inte säga att jag har pluggat på dem allt för mycket. Jag tycker det är roligare att kunna ta lite saker på studs, som man säger.
Det är lite som jag jobbar också. Visst är det roligare?
Ja, men alltså det blir lite mer naturligt då snarare än allting ska alltid vara så inövat nu för tiden. Då får man fram det man faktiskt vill säga.
Du har varit med i Moderaterna och Moderaternas ungdomsparti också, tänker jag. Eller kommer du därifrån? Eller?
Det stämmer. Jag har varit med i det här partiet nu i 8 år. Så jag gick med när jag var 15 år gammal. Gick jag med i ungdomsförbundet. Och sen har jag gjort typ allting man kan göra där. Jag har varit distriktsordförande här för MUF Skaraborg. Jag har varit ordförande för Moderata studenter nationellt. Och lite annat. Men nu känner jag att nu ska vi köra rikspolitiken på riktigt.
Jag är så imponerad över alla som vill gå in i rikspolitiken. Jag tycker, är det inte lagom med det lokala, det lilla? Varför vill du gå in i rikspolitiken, Simon?
Nej, men alltså så här, vi har så mycket fina lokalpolitiker som gör ett otroligt bra jobb. Men det lokala hindras också ofta av mycket av den lagstiftningen som sker på nationell nivå. Så om vi vill göra alla 15 kommuner i Skaraborg bättre, då måste vi också ändra en del lagstiftning uppe i riksdagen. Så det hoppas jag kunna bidra till och hjälpa.
Ni har ju många punkter så här, många frågor som ni äger i Moderaterna. Vilket skulle du säga är de punkterna och de grejerna som du känner ligger dig varmast om hjärtat?
Nej, men alltså, allting kokar egentligen ner till en punkt och det är att ansträngning ska löna sig. Den som varje kväll ställer klockan, går upp på morgonen, ställer frågan hur kan jag göra både mitt liv och samhället bättre? Det ska alltid löna sig. Det ska alltid löna sig att jobba snarare än att göra något annat. Det är A och O.
Så jobb är det du brinner för, att folk ska komma i arbete helt enkelt?
Folk ska komma i arbete, men också de som redan är i arbete ska få behålla mer av sina egna pengar i sin plånbok varje månad. Vi ska behöva göra det enklare att få livspusslet att gå ihop. Vi har gått ut med valluftet nu om att slopa avgiften för förskola och fritids och helt koppla in det i det välfärdssystemet som vi har nu. Det är ju delvis en kostnad för att stärka hushållen, men det är ju också att få arbetspusslet att gå ihop för våra hårt arbetande föräldrar.
Verkligen. Ja, det hörs att du brinner för det. Och då frågar jag dig också, som många andra då här, jag har frågat varför man överhuvudtaget går in i politiken. Om man har någon speciell fråga som är någon säger att ja, men det där tycker jag är fel och därför känner jag att jag behöver liksom göra en insats och säga vad jag tycker och tänker och gå in i politiken eller engagera mig mer. Har du någon, var det någon speciell fråga som fick dig att haja till som gjorde så att du gick med Moderaternas ungdomsförbund?
Alltså, det var mycket där runt valet 2018. Jag var som sagt 15 år gammal. Jag hade ganska nyligen börjat gymnasiet. Och jag kände att nej, det här är på väg åt fel håll. Vi såg att gängkriminaliteten började ta fart. Vi såg att kostnader började öka. Hushållen blev fattigare. Och bara så här, det är mycket som behöver göra det här. Och varför ska jag stå och förvänta mig att någon annan ska göra det arbetet när jag kan göra det själv? Så då kollade jag runt på okay, men vilket parti är det som matchar mina värderingar bäst. Och jag tror på ett friare Sverige med där individen står liksom störst och där varje enskild person ska ha rätt att självförverkliga sig själv. Och då blev det Moderaterna som det naturliga valet. Och sen dess har jag bara varit fast i detta och tycker att det är skitkul.
Hur mycket ser du fram emot valet om drygt 2 veckor?
Jag ser fram emot det skitmycket av olika anledningar. Delvis av att det ska ju bli kul att se valresultatet. Och det är alltid trevligt att se liksom, demokratin in action. Men också att den här valrörelsen börjar bli tung nu. Det är många långa dagar och det är många långa dagar kvar till valnatten. Så man ska vara trevligt att sova ut där måndagen den 14 september.
Du kanske är så uppe i varv så du kan sova ändå, Simon.
Antagligen. Vi får väl se. Vi får se vad som händer.
Ja, jättekul att du ville prata med mig, Simon. Och lycka till nu med
tack.
Allting här.
Tack så mycket. Ha det fint.
Ja, samma. Hej. Ja, Pio.
Det är många trevliga samtal vi får här.
Ja, men det är det ju. Det är det ju. Jag tycker det är jättetrevligt här. Och, vi ska ju fortsätta vår jakt här lite folk.
Och sen i 10-12 under veckan så kommer ni ju kunna höra det här igen.
Så är det.
Det är bara så.
Vi slipper inte det.
Nej.
Politik all the way.
Ja. Här har vi väl en...
Jag tror vi ska prata med Ulrika Heje.
Ja, det ska vi göra.
Ska vi göra. Gör jag så här. Nu har vi någon som kommer, inte direkt från Stockholm kanske, men...
Det var igår.
Det var igår, ja. Precis. Ulrika Heje, hej.
Hej.
Ja, men nu syns vi igen. Ja. Det har ju blivit en del nu, Ulrika.
Ja.
Alltså, jag ställer frågan direkt.
Ja.
Varför ska man rösta om drygt 2 veckor?
Därför att vi har rösträtt. Och vi har en demokrati, ett land som byggs upp på att vi röstar på olika politiska partier. Och din röst gör skillnad. Därför att det finns forskning som visar på att de politiska partierna, de genomför ungefär 90% av sina vallöften. Sen beror det ju på i vilka samarbeten man hamnar, om man lyckas eller inte. Men alla är oerhört angelägna om att det vi går till val på, det vill vi genomföra. Så därför blir din röst väldigt viktig. Du lägger den alltså på ett parti som kommer att jobba stenhårt för att genomföra just den politiken.
Den lovas ju mycket nu.
Ja.
Visst gör det?
Ja.
Kan du reagera på det? Men shit, hur mycket kan vi lova egentligen och hur mycket kan vi faktiskt stå för och hålla? Kan du känna så ibland?
Ja, men, det har ju
för blivit... jag tror att folk tänker lite så, om du förstår.
Ja, det har blivit ganska oseriöst tycker jag i den här valdebatten, att man lovar, och nu har man börjat lova saker som man säger inte ens att vi ska finansiera dem när vi har utrymme, utan man bara lovar och lovar. Och det förvånar mig väldigt mycket att man inte avkrävs svar. Och hur ska man finansiera det? Och vi kommer ju få höra lite frågor här på torget om en stund där man ställer just frågan, hur ska ni finansiera era vallöften? Och det är ju en extremt viktig fråga. Och där är ju vi som Centerparti oerhört angelägna om att det vi går till val på, det måste vi ha täckning för också när det gäller politiken. Vi vill till exempel ta bort skatten för de första 15 300 kronorna. Då måste vi ha täckning för det. Och då har vi sagt så här att det innebär att vi avskaffar jobbskatteavdrag och sånt som då är med och gör det möjligt. För vi ser ju att den som har en låg inkomst behöver ha en förstärkning av sin ekonomi. Och då försöker ju många partier hitta lösningar på. Någon vill höja barnbidraget, någon vill göra någonting annat. Och vi har sagt då att alla som jobbar eller har någon form av sysselsättning måste få behålla mer själva, så att man själv har makten över. Man är inte beroende av bidrag av olika slag som liksom ges till en, utan man har den egna makten själv.
Vilken är, om du får ta en fråga, Ulrika, som du tycker säger mycket om ditt parti, om Centerpartiet, vad skulle det vara? Om du bara får välja en fråga.
Då skulle jag säga så att det som är en grundvärdering som visar på att vi är ett parti som står för alla människors lika rätt och värde, det måste vi ha som botten. Och sen kan vi prata om jobben, klimat och miljön, skolan, psykiska ohälsan, men vi måste vara tydliga med de värderingar som bär oss, och det är alla människors lika rätt och värde.
Bra där. Den där. Har du tränat? Har du liksom tänkt till på den förut? För det Nej. Kom så spontant tyckte jag.
Ja, men alltså det är ju, jag funderar jättemycket på vilka värderingar som styr oss och varför det blir som det blir. Jag är oerhört angelägen om att människor ska känna framtidstro och ha egen makt. Och jag lyssnade på Torbjörn Fälldin faktiskt för bara ett klipp för bara ett par dagar sedan. Där han är jättetydlig på att Centerpartiets politik bygger på alla människors lika rätt och värde. Och jag har burit med mig det sedan jag blev centerpartist, att det är ju vår grundläggande värdering.
Mm. Då ställer jag en sån här fråga som jag ställt till, tror jag, de flesta andra. Vad fick dig att börja engagera dig politiskt?
Elina var 3 och Kalle var nyfödd. Och då kände jag att den här världen vill jag vara med och påverka. Jag har barn som ska växa upp i den här världen. Det är ingen annan som kan göra det, utan jag får vara med och göra det. Så att där föddes mitt engagemang. Sen hade jag en mamma som var politiskt aktiv, och du vet, när hon kom in i riksdagen så hade ju vi syrror, jag har 2 systrar, enormt många saker som vi sa så här: det här måste man ändra på, det här får du driva, det här måste du ändra, det här duger inte. Och då var det lite tillbakakakat, men då får ni engagera er. Så att det var väl, och då, det sa hon faktiskt då när jag hade fått mitt första barn. Så dröjde det ändå tills Kalle var nyfödd, så kände jag så här att ja, men det kommer inte någon annan tid sen. Det är nu jag vill vara med och påverka. Jag vill bygga en framtid.
Ja, men bra. Ulrika, tack så jättemycket.
Tack själv.
Och lycka till med allt.
Tack så mycket.
Ja, hej då. Ja, jag går vidare. Men jag tror, Pia, att vi spelar lite musik samtidigt. Jag ska gå dit, men spela lite musik först bara, Pia, så ska jag gå bort till flera här. Hej på er!
Sverige, Sverige, älskar den tigern.
Ja, där hade ni en fin låt med Kent, Sverige. Och jag står här nu hos Sverigedemokraterna och pratar med...
Thomas Morén.
Välkommen till Farsbäng.
Tackar.
Som Stenståsbo som du var för ett tag sedan.
Ja.
Så är du ju bekant med trakten.
Det kan man säga.
Ja. Ja. Du, varför valde du att engagera dig i Sverigedemokraterna?
Jag har ju varit engagerad i politiken sedan 80-talet. Först då i Moderaterna. Men så var det ju så här att det var en i valberedningen som sa att det var dags för mig att gå över till Sverigedemokraterna och börja driva vägfrågorna och trafikfrågorna i partiet. Och så blev det, så 2017 gick jag över till Sverigedemokraterna.
2017. Och sen har du ju varit aktiv. Men när blev du liksom steg upp i graderna och hamnade på i riksdagsnivå?
2018.
Oj, det gick fort.
Det är fort.
Wow! Och gjorde du ett bra jobb där det året som du...
Ja, men de visste ju vad jag hade för bakgrund. Jag jobbade på trafikpolisen och jag har varit i min åkerinäring. Så att det var ju ganska givet att jag skulle jobba med trafikfrågorna. Så det var egentligen inget konstigt.
Skulle du säga att Sverigedemokraterna... Många tänker nog så att Sverigedemokraterna är... Du säger nog inte så, men många säger väl att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Men det håller inte du med om?
Nej, absolut inte. Alltså, det går inte att driva en fråga, utan man måste ju liksom ha hela spektrat. Och för min del så har det ju blivit trafikfrågorna, infrastruktur. Och det är ju ett oerhört stort område. För det handlar ju både om flyg och sjöfart och väg och järnväg. Och funkar inte infrastrukturen så fungerar ingenting annat heller. Alltså, vi får inte mat på bordet, vi får inte kläder på kroppen, vi kan inte åka och handla grejer till om man ska bygga ut exempelvis. Vi får inte kemikalier till vattenverken som man behöver för att kunna producera dricksvatten och folk. Så att om inte infrastrukturen fungerar så stannar samhället. Så att det är en ganska logisk, så att säga, slutsats.
Tycker du att ditt tidigare jobb, att du har med dig det i ditt engagemang i politiken?
Ja, absolut. Jag har varit både på lastbilsmässan på Elmia nu när den var i förra veckan. Och jag har varit på åkarmöten här nu i 2 dagar och diskuterat just infrastrukturen och transporternas betydelse för samhället. Så att ja, jag har med mig...
Det hänger ihop.
Det hänger ihop. Det går inte att komma runt det helt enkelt.
Den... Ja, 13:e. Nu har jag tvungen att tänka efter. 13:e om drygt två veckor.
Ja, då är det val.
Ja. Ser du fram emot detta?
Ja, det gör man ju naturligtvis. Det är ju spännande. Jag har ju träffat ruggigt mycket folk sista året, kan man säga. För jag har varit ute och rest i landet och kommer att fortsätta göra nu ända fram till valdagen. Och det som folk diskuterar ute, det är ju möjligheten att ta sig till och från arbetet där bränslepriserna är rimliga och så vidare. Och även för åkerierna, kostnaderna är rimliga så att det går att transportera. Man kan konkurrera på en sund marknad. Det är liksom jätteviktiga frågor. Och jag upplever också att det är få i riksdagen som egentligen förstår hur viktig infrastrukturen är. Man pratar hela tiden och lyfter upp gods på järnväg. Och det kan man med fördel göra. Det långväga, tunga godset kan gott och väl gå på järnväg.
Men då måste ju järnvägen funka också. Då måste det ju vara en bra järnväg.
Ja, det är en ganska god idé. För funkar inte tågen, då är det ju kört. Va? Men om vi utgår ifrån att det fungerar, så är det ändå så att lastbilen behövs för att försörja just den funktionen. Alltså... Lastbilen behövs i början eller slutet av en transport. Lastbilen behövs för att underhålla järnvägen så att den är driftsduglig. Så att det ena förtar inte det andra. Man måste förstå sambandet mellan olika funktioner i infrastrukturen.
Du, bara en sista fråga nu, lite kort. Din början, ingången i den politiska världen, vad var det som fick dig att gå in i politiken?
Det var ju egentligen vägfrågorna. Men sen gjorde jag uppehåll med politiken under tiden jag var anställd på trafikpolisen. Och då kände jag liksom att det kunde bli en konflikt där man stod på vägen ena stunden och sen pratade politik nästa. Så jag återtog det politiska engagemanget när jag blev regionchef för Sveriges åkeriföretag. Och det var det bland annat, och det var inte bara just infrastrukturen, utan det är också den olagliga yrkesmässiga trafiken som försörjer de kriminella nätverken. Det var väl egentligen det som var den brännande frågan då när jag återupptog det här. Att vi får ut mer kontroller på väg för att kunna stävja den verksamheten. För den är ju ett jätteproblem i hela samhället.
Ja, visst är det så. Så det var det som fick dig att börja. Ja. Tack så jättemycket. Kul att prata med dig.
Ja, tack.
Lycka till. Hej. Då går jag till Vänsterpartiet och ser om det finns någon där som kan riksdags... Och här kommer någon och möter mig. Hej.
God dag, Patricia. Roger.
Hej, Patricia. Välkommen till Falköping.
Tack så jättemycket.
Kommer ifrån Stockholm?
Nej. Jag har ju halva släkten Falköping, halva Jo och bor i Tidaholm.
Så blev det.
Ja.
Så du är skaraborgare?
Skaraborgare, ja.
På riktigt. Du verkar i riksdagen.
Jag är ju nu etta på listan för Vänsterpartiet till riksdagen.
Till riksdagen.
Så det är ju första gången, så jag har ju inte suttit där än.
Men du vill dit?
Absolut, absolut.
Varför vill man in i riksdagen? Varför är det inte, känns det inte tryggare och bekvämare med att vara på lokalnivå?
Absolut, så är det så. Det är jättetryggt hemma i Tidaholm. Och man vet vilka frågor det gäller och sådär. Samtidigt så ser man ju att politiken ovanifrån styr ju våra förutsättningar även här i Skaraborg.
Ja.
Och någonstans då när man känner att vi kommer inte vidare, då måste man ju på något sätt försöka agera och försöka styra det även ovanifrån.
Och det är den insikten du har nu. Mm.
Vi måste ju på något sätt hjälpa Skaraborg. Jag känner att vi många beslut tas utifrån att alla bor i Stockholm.
Aha.
Och det gör vi ju faktiskt inte. De flesta i Sverige bor inte i Stockholm.
Bra där, bra där. Var det det som fick dig att börja engagera dig politiskt? Just det här med att du vill belysa att vi här på landsbygden också kan.
Alltså från början så var det att jag gjorde mycket andra grejer som inte var partipolitiska. Utifrån alla människors lika värde. Jag har varit barnrättsombud, jag har jobbat kring pridefrågor, alltså utsatta barn i skolan, alltså många såna andra grejer. Och då fick jag en förfrågan om att engagera mig partipolitiskt. Och tog mig en funderare och kollade över och kom fram till att ja, det här ska vi hjälpas åt med.
Vilken fråga tycker du, om du får sammanfatta, du får en fråga som sammanfattar, nej, jag ändrar mig, du får två frågor som du säger som är Vänsterpartiet för dig.
Alla människors lika värde och allas rätt till att ha råd till både vardag och fritid.
Det lät som du hade övat in den här.
Nej, den kom snabbt där. Men
ja,
det var
du fick
som
till
är.
Det.
Ja.
Om du nu hamnar upp i den stora staden, så att säga. Vad är det första du tänker ta dig an då?
Mina stora är ju framförallt då alla människors lika värde. Det är kring HBTQ+-frågor, det är kring migrationsfrågor, utvisningar som är helt orimliga, men också skolpolitiken. Jag är lärare i grunden. Så det är de frågorna som liksom är mina som jag framförallt hoppas på att få jobba med.
Vad hoppas du med idag här på torget i Falköping?
Här hoppas jag på en tydlighet för väljarna. Vad olika partier står för och att de kan få svar på många frågor. Så att valet närmar sig.
Kom till torget och prata med
absolut
dig, eller
hur? Absolut, vi står här idag.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Jag tänker att jag hinner också gå bort till Liberalerna. Och ska se här. Jag får P.O. hejda mig om jag går för långt utanför täckning här. Ska se här. Jag vandrar vidare och ser. Och ser Dag Hovskär. Nej, inte Dag Hovskär, utan Dag. Hej Dag. Hej. Nu är jag här. Har ni någon? Jag tror att personen i fråga får komma hit. Och så att vi ställer oss här. Det är Täckningen är si så där. Är det okej om vi går dit bort? Det gör det. Vi kan stå här. Per Johansson, eller Per Jonsson rättare sagt, läser jag nu lite närmare här, som kommer är på riksnivå. Det känns som om att det är väldigt många rikspolitiker här nu, eller i alla fall som vill upp dit till den nivån. Och för din del, Per, varför vill du jobba på riksnivå?
Ja, men på riksnivå för, ja, och då för Liberalerna, så är det ju framförallt för kommunpolitiker till vardags, och då kombinerar det med region. Jag märker ju vad mycket regler det är som vi behöver anpassa oss till. Väldigt mycket som påverkar kommunala vardagen och alltihopa sånt där. Så att det är ju framförallt därför, för att kunna påverka vardagen för oss i kommunerna.
Var kommer du från?
Lidköping.
Du är från Lisch.
Jag är från Lidköping,
ja. Lisch, det är bra det.
Ja.
Hur skiljer sig den kommunpolitiken så att säga från Lidköping till Falköping? Styret är väl annorlunda givetvis, men jag tänker att det finns en gemensam nämnare i våra städer här i Skaraborg.
Jo, men det är det nog. Jag har ju faktiskt jobbat här i Falköping i många år på bank, så att jag har rätt bra koll på hur näringslivet och hur det fungerar. Och det jag märker som är gemensamt är att vi är ju faktiskt båda landsbygdskommuner. Vi är väldigt beroende av den agrala näringen, att vi har sett till så att det blir väldigt mycket närodlat, så att våra lantbrukare runt om oss, det har vi gemensamt. Det vi skiljer sig Lidköping är att vi har ju fisknäring också då.
Mm.
Det finns inte så mycket här.
Eller Pankarsjön då. Men...
ja, precis. Nej, men för övrigt så är det ju även, tycker jag... Nu har ni ett väldigt livfullt torg, och det har vi i Lidköping också med 2 dagar i veckan. Men för övrigt är det rätt så tyst och lugnt, och när man träffar på turister så är det ju livet och drivet mitt in i städerna som de tycker är roligt. Att det händer saker och ting på torget, att man kan gå runt i småbutiker. Och där har vi ju samma utmaning också, hur vi ska kunna bibehålla de här små butikerna, kärnan i centrum där man möts och träffas. Och jag vet, Lidköping är det ju, och det är garanterat här i Falköping också. Man säger, ska man träffa någon på en lördag så träffas man på torget.
Mm, mm.
Men det är ju på väg att försvinna, man gör inte det längre tyvärr.
Mm, inte i samma utsträckning. Eller?
Nej, och det är en utmaning vi har gemensamt, att se till så att näringslivet och torghandel och centrumhandel överlever.
Mm. Tycker jag låter jättebra, för vi, som sagt, vi brottas ju med det här också i Falköping,
ja,
givetvis.
Precis.
Som riksdagspolitiker så har man ju större frågor att brottas med, givetvis. Och hur kan du säga att det är någon speciellt inom rikspolitiken som du brinner för och som du vill lägga lite extra krut på?
Mm. Jag har ju som sagt, tiden går fort och jag skulle inte hålla på med politik heller egentligen. Men det är sådär, när man kommer in i någonting så är det svårt att sluta, för att det är bara, man märker hur mycket det finns att göra. Och det som drog mig in i politiken, det var framför allt psykiatrifrågor. Det är rätt så mycket region, men det är även skolfrågorna.
Mm.
Jag började som förälder i föräldraföreningen och tog hand om och det och liknande. Så när barnen slutade på mellanstadiet så... ja, var jag lite sådär, vad ska jag göra nu? Jag vill ju fortsätta jobba med skolfrågorna. Så då sa de på jobbet, nej men engagera i politiken då. Aldrig i livet, sa jag. Men sen en halvtimme senare så var jag där och pillade in mig på dåvarande Folkpartiet. För det var ju skolfrågor som var viktiga. Och
ja. Har varit och på den vägen idag.
Ja, och på den vägen ner. Och det är fortfarande skolfrågor som jag tycker är det viktigaste. Att, vad är bekymrande när barn går ur skolan? Dels att de många som inte går till skolan, de är hemmasittare. Men sen även att de går ur skolan utan fullständiga betyg och känner sig misslyckade.
Mm.
Och just det där, man är inte misslyckad bara för man har det. Livet är långt. Det finns inte... ja, de flesta i livet klarar sig jättebra trots att man har haft svårt i skolan alltså. Mm. Så det är inte livsavgörande, och det är viktigt att få ut.
Per Jonsson, ursäkta, tack så jättemycket och lycka till framåt.
Tack så mycket.
Kul att träffa dig.
Tack,
ha
det bra.
Ja, ett intressant samtal. Roger,
ja, men visst var det. Jag kommer ut till dig där du sitter.
Våran timme är slut nu och vi här i Radio Falköping kommer ju att fortsätta ytterligare en timme här. Nu ska ju de här politikerna få ställas mot väggen här.
Ja, precis så. Det är spännande det också.
Ja, spännande samtal du fick.
Ja, men det blev bra. Det blev inte så mycket. Det är inte så många besökare här, så det var inte så lätt att få tag i någon. Men det blev desto mer på riksnivå.
Du fick prata med många som ju vi inte ser här i Forsköping så ofta.
Ja, ja, verkligen, verkligen.
Men som påverkar oss. För det är ju så att riksdagsvalet påverkar ju både regionen och den kommunala verksamheten.
Mm.
Ja, jag hoppas ni väljare utnyttjar tillfället och gör en röst hörd här, för att det är väl lite därför vi gör det här.